بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زدنا علما. Vi börjar med att ställa några frågor från förra lektionen i söndags. Och då så frågar vi, hur många olika sorters drömmar finns det? Ja. Tre. Och de är?
En är sömndröm från Allah.
Sömndröm från Allah.
En mardröm från Shaitan.
Mardröm från Shaitan.
Och en dröm från som man har tänkt på under fantasi.
Ja, typ från sin egna fantasi. Den tredje. Och vi sa att drömmarna från Allah också kan delas upp i kategorier. Är det någon som minns? Sanddrömmar, Jamal? Det kan man också säga. Varning för någonting ont. Eller en uppmaning till någonting gott. Vi sa någonting annat också. När det kommer till tolkning.
Det finns två. Vissa som tolkas och vissa som inte tolkas.
Ja. Vissa som behöver tolkas. Första kategorin, kanske det vanligaste. Och den andra kategorin, de som inte behöver tolkas. Alltså de är uppenbara. Det man ser händer. Och vad vill Shaitan med mardrömmar? Vad vill han att människan ska känna med mardrömmar? Ja. Han vill att få människan att må dåligt och bli ledsen. Taib. Om man får en god dröm, vad skulle man då göra för någonting? Sabri. Berätta för någon man tycker om. Eller någon kunnig. Och det var något mer också. Ja.
Man ska tro gott om den.
Alltså, tro gott om den. Och tacka alla för att man har fått den. Ja.
Man ska berätta den fort så att man glömmer den.
Berätta den så fort som möjligt så att man inte glömmer den. Ja,
okej.
Ja. Och vad ska man göra om man får en mardröm då? Nya händer. Samir. Inte berätta för någon. Vi nämnde 7 saker. Det är en.
Söka skydd från Shaitan.
Söka skydd från Shaitan. Och spotta 3 gånger från vänster sida.
Mm.
Byta sida. Ja.
Söka skydd från själva drömmen.
Mm. Söka skydd från själva drömmen. Att man inte ska drabbas av vad man har sett. Ja. Man kan ställa sig på B också.
Kan man resa på täckelsen?
Ja, men det där nämnde vi inte. Men det är också åtgärder som man kan vidta innan man sover. Att man borstar av sängen. Som profeten har sagt, när man borstar av sängen 3 gånger, säger bismillah, för man vet inte vad som finns där i. Det kan finnas insekter, farliga djur, eller kanske kan finnas djinner eller någonting, jag vet. Bismillah, och han sa, och borsta av den med insidan av din izar. Allah, men kan väl vara vilka kläder som helst egentligen. Okay. Och att man säger vikr innan man sover, vilket också för oss till nästa punkt. Vad är det man ska göra om man vill ha en sanddröm? Vad är det man ska tänka på när man går och lägger sig? Ja.
Man ska vara ärlig.
Ärlig? Vad fick du det ifrån?
Ja, alltså man ska vara en ärlig person för att få en sanddröm.
Jo, men vad är bevis för det? Det stämmer. Astaqahum ro'ya, astaqahum halifa. Den halifa, de som har den sannaste drömmen är de som är sannast i sitt tal. Ju ärligare man är, ju ärligare eller ju sannare kommer ens drömmen. Okej. Man är ärlig. Vad var det man kan göra innan man lägger sig?
Man vänder mot qibla med tasbih.
Vänd mot qibla med tasbih och wudu. Ahsanta. Också Ibn Qutayba nämner också att man ska inte sova hungrig. Eller man ska inte sova mätt. Jag är lite förkyld. Man ska inte sova mätt. Så att gott mätt. Det ger människan oftast mardrömmar. Okej. Det glömde vi nämna den förra veckan också. Inshallah. Vilka drömmar är det som tolkas av de här 3?
Från Allah. Mm.
Bara de som är från Allah. Så man kan inte tolka mardrömmar. Man ska inte tolka mardrömmar. Alltså. Vad menas med att innan domedagen kommer de troendes drömmar att förverkligas? Eller när timmen kommer nära. Vad menas med det? Som en tröst för de troende så kommer de att se sanddrömmar som oftast inte behöver tolkas. Vad säger islam om att hitta på drömmar? Man skojar med kompisar.
Det är en synd.
Det är en stor synd också. För det nämndes en straff i nästa liv. Och så nämnde jag också att den som ser profeten sallallahu alaihi wasallam i drömmen har sett honom riktigt, eller kommer att se honom riktigt på domedagen.
Att ljuga om Allah, eller hur?
Ja, och att ljuga om sina drömmar är egentligen att ljuga om Allah, för drömmar kommer från Allah. Och att ljuga om profetskapet, för vi sa att drömmar är det enda som finns kvar från profetskapet. Profetskapet är 46 delar, och en av dessa delar är sanndrömmar. Och jag tror inte vi nämnde det, men vissa säger just vad som menas med att det är en av 46 delar. Hur länge var profeten Muhammed sändebud, alaihi salam? Hur många år? 23 gånger 2. Ja, 46. Tayyib. 46. 6 månader. Om ni har kommit ihåg från Sira, så fick han sanddrömmar i 6 månader. Innan det att han fick första uppenbarelsen. Eller hur? Så det sägs att, som Sheikh Ibn Baz nämner, rahimahullah, och många andra lärda, att det är det som menas med hadithen. Att det är en del av profetskapet, en av 46 delar. För han fick det i 6 månader, vilket är exakt en i 23 då delat på, eller 6 månader i 23 år. Det är exakt en av 46 delar. Och andra lärda säger att det har nämnts andra hadither, att det är 70 delar och så vidare. Att det går tillbaka till personen som drömmer, hur stark han är i sin religion och så vidare, hur stark effekt drömmen har och så vidare. Allah. Vi tänkte nämna lite exempel på drömmar som profeten har drömt, alaihi salam. Och nästan allt vi börjar med är från Bukhari, Sahih Bukhari. Som vi sa, det finns ett kapitel där i som handlar om just att tolka drömmar i sista volymen. Och vi nämner lite vad Ibn Hajar nämner i hans förklaring och andra också. Några drömmar, inshallah, som vi kan ta lite färg därifrån. För som vi sa, grunden till att tolka drömmar är från Koranen och från Sunna. Och ingen kan tolka drömmar bättre än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och profeten Josef och andra profeter, men självklart. Det vi vet är att profeten Muhammed alaihi wasallam har tolkat många drömmar, så det är de som vi kan ta lärdom ifrån. Bukhari berättar från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: När jag sov så fick jag en tillbringare med mjölk, eller en skål med mjölk. Och jag drack från den så mycket att det började komma ut vätska från under naglarna. Och sen gav jag resten till Umar. Och då så frågade sahaba, hur tolkar du drömmen, ja Rasulullah? Han sa, kunskap. Okej, den här finns i Bukhari och i Muslim. Ibn Hajar nämner att Ibn al-Arabi, en av de lärda, säger att mjölk är en mat, eller försörjning, näring, som Allah ta'ala skapar ren. En ren dryck som Allah skapar mellan blod och smuts inne i kon, eller hur? Mjölken kommer ut ren. Men inne i magen, som Allah nämner också i surat an-Nahl, att den kommer ut från mellan just blod och nära där smutsen finns inne i kon och så vidare. Kommer ut en helt ren dryck. Och så är samma sak är det med kunskapens ljus som Allah ta'ala kan ta fram mellan mörkret av okunskap och jahl, som Allah ta'ala tar ut från mörkret av okunskap, kommer ut någonting rent då. Och vissa andra kunniga sa att den som är kapabel att ta ut ren mjölk från mellan blod och smuts är också kapabel att skapa kunskap, eller att ge kunskap till en person som har tvivel och okunskap. Och vi nämnde ju också i förra lektionen att det här med mjölk var ju det som profeten valde, alaihi salam, på himlafärden. När han fick välja mellan mjölk, vatten och vin, så valde han mjölk. Och det symboliserade också, kommer ni ihåg det? الفطرة، människans naturliga tillstånd, som Ibn Qayyim nämnde. Och hadithen tyder också på, han säger här, Ibn Hajar, att det är tillåtet för den